Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
4 oktober 2019. Kära dagbok. Idag fyller Liv 1 år. Tänk att jag blev mamma med hjälp av 2 donatorer. Jag är så tacksam för det. Önskar jag kunde förmedla till alla längtare och alla försökare och särskilt de som står mellan att ge upp sina egna ägg och använda en äggdonator. Hur ingenting av det som upptar ens tankar just då spelar någon som helst roll nu. Hej och välkomna avsnitt 92 av podden Jag vill ha barn och hej Jonas.
Hej Silla.
Du fick komma tillbaka tidigare än vad man hade trott. Jag bara tar in dig här varje vecka. Hur är läget?
Det är bra tack, jag mår bra.
Du, när är din tenta, har haft den eller ska du ha den?
Imorgon.
Och imorgon, vad är det, utvecklingspsykologi?
Ja, innan jul tenta jag av barndomen och nu ska jag tenta av ålderdomen.
Oj. Mm. Är det får annorlunda? Du någon paus sen efter imorgon då eller? Innan
nej.
Nästa termin eller börjar
nej,
det typ
på
en
måndag
gång?
Börjar nästa kurs. Då är det hälsopsykologi. Det tar aldrig slut.
Hälsopsykologi?
Ja.
Åh vad spännande.
Ja. Alltså pausen kommer ju till sommaren. Då är det ju 3 månader sommarlov.
Då är det sommarlov. Ja.
Men nu går allting i ett.
Jag ska också ta långt sommarlov. Ja. Gud, vi börjar redan. Det är mitten på januari och man drömmer om sommaren redan.
Ja. Men hur mår du
apropå
då?
Apropå vad vi längtar efter som vi pratade om sist. Jag mår jättebra. Jag tycker 2020 har fått en otroligt bra start.
Vad härligt.
Ja.
Har du hunnit återhämta dig efter? Det verkar som att du hade en ganska intensiv
period.
Ja, det
var intensivt där innan jul och sen blev vi ju båda sjuka och jag satt här och rosslade i podden och så. Nej, men det tycker jag. Nu är vi utvilade och peppade. Nu, förra gången så snackade vi ju, vi kom på så många avstickare. Alltså en frågepodden blev bara, jag tror det var 3 frågor. Så därför är du nu tillbaks 2 avsnitt senare för att vi ska fortsätta svara på alla frågor helt enkelt.
Just det.
Och det är så fint nu att vi ska få höra alla läsa sina frågor själva. Och ibland är det en annan person som läser än den som själv har skrivit. Precis som du vet de gamla Bullen-filmerna.
Exakt.
Visst fick du en flashback?
Ja, ja. När jag sa det.
Vad är det de alltid säger där? Det är inte samma person som är med i filmen som har
skrivit
brevet. Apropå att jag hade min dagbok där så om donationer, så vi har faktiskt fått väldigt mycket frågor om donationer och i synnerhet äggdonationer, även lite om spermier. Så jag tänkte vi skulle börja med de frågorna. Och för lyssnarna då, ni får gå tillbaka och lyssna på presentationen av Jonas. Men Jonas, du har ju 2 barn som är dina biologiska och sen har du 1 bonusbarn.
Just det.
Och 1 av dina biologiska barn är gjord med hjälp av en äggdonation.
Exakt, i Åbo i Finland.
Så, precis, och, du har ju, och min dotter är ju gjord med både en äggdonation och en spermdonation. En första fråga är följande.
Hur hanterar man sorgen att ge upp sina egna ägg?
Så bra fråga, som kanske jag ska svara på.
Jag tror det.
Ja, alltså, för det första, det är en process.
Ja.
Det är inget som sker över en natt.
Mm.
Och jag har ju sagt det här massa gånger men det tål att upprepas. Alltså för att kunna fatta ett svårt beslut, alltså i det här fallet att välja att liksom gå över till att göra en äggdonation istället för att använda sina egna ägg, så behöver man till fullo ha accepterat att man är just vid det vägskälet.
Mm.
Att mina fysiska förutsättningar gör att jag behöver gå över till äggdonation om jag ska få min längtan om att bli mamma uppfylld.
Mm.
Och för att kunna acceptera sin precisa livssituation så måste man sörja allt som inte blev.
Mm.
Och det kan ju vara hur mycket grejer som helst.
Mm.
Jag brukar jobba med mina klienter att faktiskt rent konkret göra en liten sorgelista. Alltså att man skriver ner alla saker som inte blev som man hade tänkt sig. Och som man kanske inte har lagt tid på att sörja. Och det kan man ju själv välja om det ska i stort vara till exempel en punkt som är på den listan. Alla misslyckade försök.
Mm.
Man skulle också kunna bryta ner den i ägguttag nummer ett. Ruvarperiod nummer ett, misslyckad insättning nummer ett, misslyckad insättning nummer två, med detaljer kring det och så här. För det är ju en sorg varje enskild grej man har gjort. Om man är som jag självstående så kan det också ingå saker som att ingen ville ha barn med mig.
Mm.
Jag hittar inte rätt snubbe. Jag är dålig på att leva relationer. Ja, man kan göra den där listan lång. Och jag tycker också att man ska ta hjälp. Mm. För det är ett sorgarbete som kanske är lite svårt att göra själv.
Mm.
Så det är det terapeutiska svaret på hur man hanterar sorgen att ge upp sina egna ägg. Alltså att man ska gå in i varje liten del.
Mm.
Och att man ska ta hjälp av den. Och låta sig sörja.
Bearbeta det menar du?
Ja.
Mm. Jag tänker en annan sak som... jag tänker att också tänka på bara det med epigenetik.
Ja.
Att bara vetskapen om att arv och miljö är två olika saker men de samverkar. Mm. Och att det finns väldigt mycket med miljön som kan påverka genetiken. Det är ju nästa steg någonstans. För jag håller ju verkligen med dig om det här med att bearbeta.
Ja, och det är ju också ett annan del av acceptansen. Alltså att söka information.
Just det, exakt.
Jag tycker att det är en sak som min klinik i St. Petersburg är så bra på. Att liksom ta ifrån den där att det är ens eget ansvar på något sätt.
Mm.
Att man inte har gjort några fel och så, utan det är helt enkelt bara en fysisk... Man har olika fysiska förutsättningar. Och vid ett skede så kommer man till en punkt. Och det är grejen är att man kommer ju inte till en punkt att det är helt kört med sina egna ägg egentligen.
Mm.
För det finns ju alltid en teoretisk möjlighet. Det är det som gör att det blir så svårt.
Mm.
Utan de uttrycker sig att du har kommit till en punkt där sannolikheten,
just det,
att du skulle bli gravid med dina egna ägg är så låg så det är inte värt att fortsätta.
Just det.
Och det är viktigt att komma ihåg att det känns ibland konstigt när man pratar om att bli mamma eller att bli förälder, att det handlar om pengar, det handlar om babygarantipaket och det handlar om sannolikhet. Men det är faktiskt det som det gör, för att du vill ju uppnå resultatet. Det spelar ingen roll hur du kom dit.
Nej, exakt. Visst är det lite märkligt ändå att vi är så otroligt genetiskt drivna i det här samhället. Det kan jag tänka på väldigt ofta. Att det är... Ja, det är verkligen genetiken i hela...
Jag undrar om det är något så här biologiskt liksom, så här parnings... För att min ingång till att bli förälder var absolut inte att jag tyckte genetik var viktigt.
Nej.
Jag hade lätt kunnat tänka mig att adoptera. Jag hade kunnat tänka mig att vara i konstellationer där jag inte hade varit gravid och så. Jag hade inte behov av det.
Ja.
Men någonstans på vägen, när jag gjorde alla de här försöken, så var det som att det liksom tickade igång någonting. Att om jag inte lyckas med det här, då har ju allt det här jobbet varit förgäves.
Ja.
Så då kan jag lika gärna göra lite till.
Just det.
Liksom på något nästan korkat sätt.
Ja.
Istället för att komma ihåg vad jag var från början.
Mm.
Och ta den smartaste vägen. Liksom.
Ja. Men är inte det en del av processen att nå dit också? Du måste gå igenom de stegen.
Men jag kan ju bara utifrån egen erfarenhet med Liv. Jag upplever ju inte att hon är lik mig. Alltså jag ser inte mig själv i henne. Även om man möter oss så är det ju inte så att vi är så pass olika att man tänker hon kan inte vara hennes dotter. Vi har ju samma färger och sådär.
Mm.
Men det är inte så att man bara, vi är inte lika liksom.
Nej.
Men hon är ju otroligt lik mig som person. Alltså det är nästan löjligt. Och folk i vår närhet skrattar ju åt hur hon är en minikopia av mig. Och om det är liksom för att donatorerna är lika mig eller epigenetiken eller vad det är, det vet jag ju inte. Och det spelar också ingen roll.
Nej. Jag kan tycka nu idag så kan jag liksom tycka att det är fascinerande. Jag kan ju komma på mig själv med att tänka, men jag undrar hur äggdonatorn ser ut.
Ja, tänker du på det?
Ja, det kan jag göra. I vissa, alltså inte hela tiden, men i vissa lägen.
Har ni några bilder på hur hon ser ut som barn eller så? Nej, ni har inga bilder alls.
Ingenting.
Nej.
Alltså, hon är ju anonym, Men Josefina får ju söka upp henne när hon blir 18.
Just det, hon är en öppen donator. Ja, det är fantastiskt.
Men jag kan ändå bli så här, jag bara, jag undrar hur hon ser ut. Men ännu mer tänker jag på, jag undrar hur hon är.
Ja, som person.
Som så. Person. Ja. Jag tänker bara, vad är det som förmår en person att ge upp en del av sig själv?
Ja.
Altruistiskt till någon annan. Jag tycker det är så otroligt vackert. Alltså. Ja. Jag beundrar det verkligen jag det.
Ja, det tänker jag på så ofta. Jag
tänker på det med väldigt mycket tacksamhet.
Jag har ju hållit på och velat här nu sedan någon gång i höst, eller egentligen har jag hållit på velat i snart ett och ett halvt, så länge liv har funnits. Om jag ska skicka ett brev till min äggdonator.
Mm.
Har ni pratat om något sånt?
Nej.
Men vad tycker du om det? Tycker du att jag ska skicka ett brev?
Ja, varför inte?
Alltså grejen var att jag hade helt bestämt att jag skulle göra det.
Ja.
Men sen var ju det avsnittet med Anna, donationsteamschefen från min klinik, som ja. Var i julas, eller i december. Då sa ju hon också så här, ja absolut gör det, du kommer ju få ett svar.
Mm-hmm.
Och då känner jag så här, vill jag ha ett svar?
Ja, just det.
Jag är inte så säker på det.
Nej.
För då börjar det helt plötsligt bli någon form av relation.
Ja, exakt.
Och det vill jag ju inte ha. Jag vill ju bara tala om för henne hur tacksam jag är.
Ja.
Så i sånt fall nästan så att jag skulle skriva liksom. Jag vill inte ha något svar. Nej. Men det känns ju så hårt.
Ja, fast du kan ju förklara varför.
Ja, det skulle jag kunna göra.
Ja.
Vi har fått massa fler donatorsfrågor. Jag tycker vi kör dem. Här är en som du kan svara på bättre.
Hur berättar man för barnet att det är ett äggdonationsbarn?
Jag tänker att man ska göra det så tidigt som möjligt.
Mm.
Både för barnets skull och för ens egen skull. Jag vet, vi har pratat om det tidigare tror jag, i en tidigare podd. Men om man börjar med en själv så är det är ju lätt att bygga upp massa murar till hur man ska berätta den historien. Och att man bygger upp att det blir svårare och svårare. Man gör det mer komplicerat än vad det egentligen är. Så ju tidigare du börjar. Alltså, jag tror det var du som tipsade oss om det. Att redan när du byter blöjor på din spädis. Mm. Prata med om det.
Ja.
Så att du formulerar berättelsen. Och sen, alltså för barnets skull, det visar ju också forskning, studier, att ju tidigare du berättar, desto bättre är det för barnet. Och det kanske inte nödvändigtvis förstår från första gången.
Hur gammal är er dotter nu, alltså er äggdonationsdotter?
Hon är 3 år. 3,5 snart.
Och hennes stora syster är typ 7?
Ja, i maj är hon 7, precis.
Ja. Så för er blev det ju nästan att ni var tvungna att berätta för henne först.
Ja, exakt.
Mm.
Och det gjorde vi ju.
Mm.
Men det är ju lätt att få vill. Alltså för irra, det är lätt att säga, man tror man säger fel.
Mm.
Men det kan också bli lite komiska situationer.
Ja, Karo har ju en väldigt rolig berättelse i det avsnitt när hon var gäst. Som jag tror heter Mamma via äggdonation.
Ja.
När hon skulle berätta för Alexandra första gången.
Ja. Vad var det Alex sa? Va? Är just ett andrahands ägg?
Ett köpt andrahands barn eller sånt där, så tror jag hon sa. Så kul. Och det var också ganska, för när Karo förklarar lät det ju liksom ganska bra.
Ja.
Men så det där är ju, det är ju roligt. Jag har ju ännu inte fått förmånen att ha den diskussionen med Liv. Men jag har ju berättat för några av mina kompisars barn och så här, de har ställt lite frågor och så. Det är också en bra övning.
Ja.
Alltså att få andra barns perspektiv. Och även liksom tonårsbarn och så där har ju mycket frågor om det här.
Ja.
Som jag tycker är liksom måste man tänka till lite hur man svarar. Och
exakt. Det gjorde jag. Jag berättade ju förra gången jag var här att jag gjorde det här lägret i somras.
Mm.
Protus, livsåskådningslägret.
Mm.
Och en av dagarna så pratade vi om kärleksrelationer. Och då höll jag en crash course för dem. Man sitter liksom i en jättefin sal med massa fönster ut mot vattnet. Och så har man ett ämne som man pratar om i 30 minuter. Och då berättar jag om gayfamiljer, eller vad säger man?
Icke-normativa.
Icke-normativa, just det där ordet.
Som du aldrig lär dig.
Nej, jag lär mig aldrig det. Och jag glömmer alltid att jag är en icke-normativ familj. Men då höll jag i alla fall en crash course om det. Och där sitter liksom, du vet, 30-15-åringar framför mig. Och det är en ganska utlämnande situation. Man berättar om någonting som ligger, ja men du vet, ens liv. Mm. Och jag har aldrig gjort det som ett föredrag tidigare.
Nej.
Liksom. Så efter typ en kvart liksom jag hade babblat på så sa jag, men det skulle kännas ganska bra för mig nu om någon skulle vilja ställa en fråga.
Ja, du uttryckte det.
Ja,
du
sa jag
det.
Uttryckte det, för jag tänkte bara det bättre. Och då bara, 20 händer bara upp.
Och underbart.
Och det var så härligt, för det var så här ofiltrerade frågor också. Och väldigt tekniska frågor om allt möjligt. Och det var väldigt
tekniska
bra.
Frågor om sexliv och så?
Nej, om donation och sådana saker.
Ja, du drog också hela den.
Ja, jag berättade om mina barn. Jag berättade om min familj som en naturlig del. Ja, nej, men jag tror liksom berätta så tidigt som möjligt. Och sen, vi fick ju tips om en bok, en sån här sagobok som handlar om frön och ägg och sådana saker.
Det finns ju hur många som helst efter den. Det är fantastiskt ju. Det man får botanisera genom skörden av böcker.
Sen tror jag att man ska nog inte vara för rädd för att inte barnet fattar på en gång. Nej. Utan det som är tricket är att det här ska vara en återkommande samtalsämne.
Mm.
Och ju mognare barnet blir, desto mer kommer det fatta.
Ja.
Men då är det ingen nyhet.
Nej.
Det man inte vill är att du har liksom en 15-åring framför dig som du ska liksom droppa nyheten för.
Usch.
Inget bra.
Det finns ju också en broschyr som jag tjatar om hela tiden. Hur man berättar för ett barn att det är ett donatorsbarn. Tror jag inte riktigt att den heter. Det finns information om det på min Instagram. Det är ett forskningsteam i Linköping. Där det är en ansvarig som heter Gunilla Sydsjö.
Mm.
Det var också hon som tipsade mig om det där med Börja under blöjorna. Hon just har skrivit den till, och det är Märk som har tagit fram den här broschyren. Den är jättebra. Den är också jättebra att ge till typ mormor och morfar och för att få andra med på tåget.
Jättebra.
Och den är väldigt specifik vilka ord man bör använda och inte och så här, som jag tycker hjälpt mig jättemycket. Och sen just det där för min egen del att träna vid skötbordet, för att ibland säger man jättekonstiga formuleringar som man själv känner så här, oj det där blev inte konstigt. Eller det blev konstigt. Och sen en annan grej också är att man ska låta barnet styra hur mycket man berättar, att man inte själv ska tänka så här, okej, nu ska jag börja på A och så ska jag sluta på Ö.
Just det.
Utan att man börjar, så får man se om barnet ställer frågor, då fortsätter man, och gör barnet inte det så låter man det vara. Så kommer barnet komma tillbaks. Alltså att barnets nyfikenhet ska vara drivkraften i hur mycket man berättar och så här.
Sen en sak som jag tänkte, liksom vi diskuterade ganska mycket, det är ju det här också med alltså det är ju barnets historia. Alltså barnet själv ska ju välja hur öppna de är med det här. Och det har ju vi diskuterat och tänkt mycket fram och tillbaka på. Och vi har ju landat i att det är bättre att prata om det öppet som vi gör här i det här forat, för att ta bort stigman, ta bort tabun och så vidare. Men jag tänker liksom att när Josefina blir stor så är det ju hon själv som får berätta eller inte berätta.
Ja.
Det är ju hennes historia
i
slutändan.
Verkligen, den diskussion jag har haft med mig själv jättemånga gånger, att liksom vad kommer Liv tycka om att den här podden finns som handlar om henne, som inte hon har valt.
Nej, men det där är intressant också, för du kan ju aldrig veta hur hon kommer reagera.
Nej.
Så är det ju. Hon kommer uppleva en sak när hon är tonåring, och sen kommer saker och ting landa när hon blir äldre.
Jag kommer oavsett att göra henne besviken på olika sätt.
Ja.
Hur jag än gör.
Ja, herregud, så det var det, du är hennes mamma.
Exakt. I will fail.
Ja,
jag tänkte, apropå det där du sa att du har hållit den där föreläsningen för de där ungdomarna.
Ja.
Att det där med definitionen av vad familj är, det är så viktigt tycker jag.
Ja.
För att man är ju inte tvungen att vara i sin ursprungsfamilj om man inte vill det.
Nej.
Det man kan välja att se andra personer som sin familj.
Verkligen.
Och familj är ju de som är ditt emotionella stöd, eller vad man ska säga.
Ja, definitivt. Du skapar din egen vargflock liksom.
Ja.
Så är det ju. Jag blev så inspirerad av ditt samtal med Emily. Jag vet att jag nämnde det i förra podden också.
Du är besatt av det här samtalet.
Jag blev besatt.
Underbart. Ja, det är ju
fantastiskt. Nej, men det var så många triggerpunkter för mig tror jag. Och en sak hon nämnde var ju det här TED Talk som hon hade lyssnat på.
Ja. Just det har jag glömt att lägga ut. Det måste jag göra.
Ja. Men det var ju jag letade upp det och jag tyckte det var himla fint.
Mm.
Just hur barn, Då var det spermadonation de hade kommit till igenom. Och hur de beskrev familj.
Mm.
Och de fick rita familjeträd.
Just det.
Och hur de ritade sin mamma, sin pappa, sina syskon och sin familj. Liksom.
Mm.
Och hur donatorn...
Ingen hade med donatorn.
Nej. Donatorn kom i stammen. Ja, men det är okej, det är en förutsättning för att jag har fått min familj.
Ja.
Jag tyckte det var, ja, det var väldigt...
Det är coolt att barn själva kan göra det.
Ja.
Liksom skillnaden eller reflektionen. Eller?
Verkligen. Jag vet inte hur stor studien var, men det var ju ändå, var i Belgien någonstans. Det var inspirerande.
Jag ska påminna mig själv om att lägga ut det på Instagram.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, jag kör på en till fråga här.
Ja.
Jag skäms över att behöva använda någon annans spermier och ägg. Är det okej?
Okay? Ja, det är okej okay att skämmas över det.
Tycker jag med. Det här med skam är ju så intressant alltså.
Mm.
För det första tycker jag att alla känslor i de här processerna är okej.
Okay. Mm.
Sen behöver man inte, om man inte vill, berätta dem för hela världen. Men jag tänker att man ska sätta ord på dem.
Mm.
Med hjälp av någon annan. Eller högt för sig själv, framför spegeln eller vad det nu är.
Mm.
Men det händer ju någonting i en när man säger saker högt. Och jag tror att skam är ju oftast ett skydd för en underliggande annan känsla.
Mm.
Oftast rädsla.
Mm.
Inte med säkerhet, men jag skulle ju tippa på att man skäms för att man är rädd för.
Ja.
Vad det kan få för konsekvenser.
Ja, men jag tänker också att det kan ju vara, skam kommer i olika former. Det är ju en skam som är väldigt adaptiv. Alltså socialt.
Mm.
Om jag gör något jäkligt dumt mot dig och sårar dig på djupet, då är det ju bra att jag känner skam.
Mm.
För jag ska kunna inte göra det i framtiden.
Och be om ursäkt.
Och be om ursäkt och allt vad det kan vara. Men det finns ju också en sorts skam som kanske inte är så himla adaptiv, som man behöver arbeta sig igenom. Och det jag tänker är väl den... Alltså första känslan att känna skam, ja men det är en känsla och det är naturligtvis, du känner ju det.
Mm.
Hur kan det inte vara okej att känna det? Men sen är frågan varför du känner det. Och jag tänker ju att det är inte så adaptivt att känna skam för att man använder en donator vad gäller sperma eller ägg. Utan det måste man bearbeta och komma över.
Mm. Jag tänker där igen att det ju också är hur barnet har kommit till.
Mm.
Att man i och med att välja en äggdonator eller en spermadonation, så har man ju, det är ju liksom historien för hur barnet har kommit till.
Mm.
Och jag tror att man som förälder behöver ha landat i hur barnet kom till.
Mm.
För att barnet själv ska känna att det är helt okej hur barnet kom till.
Ja, för man vill ju inte skicka skammen vidare
precis
till sitt barn.
Exakt.
Jag vet inte exakt hur man gör det, men resan är ju som en båge från att man känner den här olustkänslan till att man känner att det är en gåva.
Ja, det är ju så fantastiskt när det går över också. Men du, hur förhåller ni er till att ni har två barn som har olika?
Mm. Nej, hur menar du förhåller sig?
Alltså jag tänker...
I sättet vi, om vi älskar dem mer eller mindre, menar du?
Älskar ni era barn olika mycket? Nej, men det är kanske någon som undrar det. Men det vet vi ju att ni inte gör.
Nej,
såklart inte. Nej, men jag tänker, min upplevelse är att de flesta som är självstående har använt sig av dubbeldonation och har ganska lätt för att vara öppna. med det. De har väldigt lätt för att öppna med spermadonatorn eftersom det är typ en förutsättning.
Just det.
Att det kanske är lite mer skam kring äggdonatorn.
Mm.
Men jag upplever framförallt att heteronormativa par som har syskon som har kommit till på olika sätt vill inte berätta om äggdonatorn.
Just det.
Och väldigt många låter det vara så för alltid.
Mm.
För att de tänker att liksom det ska finnas någon ojämlikhet i det där på något sätt.
Jag förstår.
Som jag har lite svårt att ta till mig. Märker du? Jag kan inte ens formulera frågan.
Men jag börjar skruva på mig lite, känner jag. För att alltså, det finns ju olika nivåer av hur man berättar.
Mm.
Jag tycker liksom att prioritet nummer ett, det är att ett barn måste veta sitt ursprung.
Mm.
Den historien måste barnet bära med sig.
Ja.
Och göra till sin egen.
Ja.
Men det kan ju stanna där.
Ja.
Alltså, för det är det, det viktigaste. Det är det viktigaste.
Jag
det
tänker också att här måste man också förtydliga, tycker jag, för er som håller på att vela med det här och som kanske har fått ett barn som ni inte har bestämt er ändå för om ni ska berätta för och så. Att det är ju så att när de här barnen, våra barn, blir stora och är vuxna, då kommer man ju göra DNA-tester till höger och vänster.
Ja.
Så det här kommer liksom bli en familjehemlighet som kommer komma fram. Typ.
Allting kommer fram.
Vilket är ju helt galet.
Ja, nej. Jag tycker det är ett stort, stort nej att inte berätta för sitt barn.
Jag håller med.
Men jag tycker att man avgör själv var vilken, ja, från kärnan, hur många lager man berättar för.
Mm.
Det får man avgöra själv.
Vi tar några andra frågor som inte har med donation att göra. Men som ändå kanske ligger nära till hands för de personer som står inför det beslutet. Jag har fått en fråga så här.
Vad kan man göra för att förbättra embryokvalitet?
Det är ju egentligen en fråga för en läkare. Och inte en emotionell fråga som vi pratar om här. Men jag tänker ändå att den är bra att ha med. För att mitt svar på den frågan är ingenting.
Mm.
Alltså, det materialet som du som kvinna har och det materialet som du som man har, det vill säga ägg och spermier, det är det som påverkar embryokvaliteten.
Mm.
Och har du av någon anledning nedsatta spermier så behöver du en spermadonation, och har du av någon anledning, oftast ålder, nedsatt äggkvalitet så behöver du en äggdonator. Det är liksom inte svårare än så. Vi kvinnor föds med alla våra ägg, de kommer till redan när vår mamma och pappa blir till, eller alltså när vi blir till av vår mamma och pappas spermier och ägg, och det går inte att ändra på det antal ägget, och kvaliteten blir sämre med åren, och det spelar ingen roll vad vi äter och så. Det finns några sätt att kanske kunna förbättra en IVF-process, alltså att man ser till att man får ut de äggen som är bra, och man kan också göra gentester och så välja ut det bästa embryot.
Mm.
Så det du kan göra är att förlita dig på en så pass bra klinik så att de ser till att de, för du själv kan ju ingenting om det. Det är ju din fertilitetsläkare. Så ta det ansvaret av dina axlar och ge det till din klinik.
Det avsnittet du hade i slutet förra året med läkarna från Livio, det går ju väldigt mycket bra information om just det.
Exakt.
Jag var så fascinerad, för du har verkligen gått och blivit en expert.
Jag vet, visst är det galet. Det är liksom, jag måste ju påminna mig själv om att jag inte är läkare.
Ja.
ibland så tror jag att jag är det.
Men det,
men det
måste,
är faktiskt sant.
Det måste vara så himla härlig känslan då. Att kunna så mycket.
Ja, det är det ju. Men det finns också en sorg i det att jag inte hade någon aning för bara 4 år sedan.
Ja.
Och att jag liksom ju tog mig igenom en hel process i onödan.
Ja, just det.
För att jag inte kunde.
Just
så att liksom, det är en väldigt stark drivkraft i att lära andra. Sen behöver man ju inte bli lika mycket expert som jag. Men, och apropå det där med vad man längtar efter, som jag ju tog upp i avsnittet med Emily, att jag längtar efter när alla kan, män som kvinnor, kan grundläggande kunskap om vår fertilitet.
Mm.
När alla förstår att de när de är 30 måste ha en plan för hur de ska bli föräldrar.
Just
om man
det.
Nu vill bli föräldrar.
Och det måste in tidigt.
Ja.
Ja.
Apropå det så tänker jag, då tar jag en fråga direkt här som vi har fått.
Mm.
Som är så här.
Hej Silla. Hur hanterar du i efterhand det faktum att du blir rekommenderad insemination trots ålder till exempel?
Mm.
det är ju precis det jag just sa, att jag har slutat att vara arg på det. Jag var faktiskt inte arg på det så jättelänge. Jag borde kanske ha varit mer arg på det. Men jag hanterar ju det genom att hjälpa andra.
Mm.
Istället för att liksom förhindra mig från att bli bitter och sur på det.
Mm.
Så försöker jag så gott som det går hindra andra att hamna i samma situation. Och det leder ju ibland till situationer som kanske inte är helt ideala. Alltså att jag pushar folk.
Mm.
Som inte har fattat ännu. När jag träffar 38-åringar som vill frysa sina ägg till exempel.
Mm.
Är jag ganska hård. Eller jag skulle säga att jag är väldigt hård. Och det kan de ju ibland bli ledsna över.
Mm.
Det får jag lite ångest över. Och sen tänker jag att de kanske kommer tacka mig någon dag i ja. Framtiden. Så att det sättet, jag försöker hjälpa andra. Det är så jag hanterar det faktum att jag blev rekommenderad insemination trots att jag hade fyllt 40. Det är ju så här med den kunskapen jag har nu.
Mm.
Helt galet.
Var var det någonstans?
Ja, det var ju liksom i Danmark.
Ja.
Framförallt. Men även gynekologer jag träffade. Alltså det var, allt såg så fint ut. Jag hade så fina värden och allt såg så bra ut.
Mm.
Fast så här i efterhand så, och numera så skulle man ju inte göra insemination tror jag.
Nej.
Så det har hänt lite också på de åren. Du, jag tänker att vi ska hinna med en sista fråga. Det är ett lite längre mejl.
Hej Silla. Jag lever själv i en heterosexuell relation. Vi är alla på pappret förutsättning för att kunna få barn. Men här står vi, efter snart ett års försökande, i början på vår medicinska resa, nu med hormontablett eller frukostmenyn. Än så länge utan barn. Utan ägglossning. Men med den längtan, hopp och frustration som det innebär att inte kunna på egen hand. Att inte vara ett av de där paren som det går för inom några månader från att man har gått av p-pillen. Min man och jag har varit tillsammans i 6-7 år, gifta i 6 månader och folk dels förväntar sig att vi snart skaffar barn som att det är något man bara hämtar och dels att de överhuvudtaget har rätt att ta del av den informationen. Jag börjar ledsna. Fler tips mottagits tacksamt. Med vänlig hälsningar, Jenny.
Ja, Jonas, har du något tips?
Ja, be folk backa.
Gud, vilket bra tips. Det var inte alls det jag trodde du skulle säga. Be folk backa, ja.
Ja, men alltså, jag kan verkligen känna empati i det som skrivs i det här mejlet. Alltså.
Ja.
Folk tror liksom att de har rätt till massa saker som är privata.
Ja.
Och ja, det har man inte. Så jag tycker faktiskt att stressa inte mig med det här.
Nej. Jag tycker du har
kan vara
rätt.
Det jag känner.
Alltså, det är så fin påminnelse också. Nu har vi pratat massa om donationer den här gången. Att det kan vara minst, jag menar, de här är ju i så att säga början på sin resa. Fast de upplever den redan som superfrustrerande.
Mm.
Och det här med att försöka hämma varje ägg varje månad. Liksom besvikelsen varje månad. Och liksom också behöva vänta på att få hjälp.
Mm.
Det är ju otroligt frustrerande. Och sen då dels på det har massa människor.
Ja.
Som har åsikter och sådär. Alltså jag tycker att det finns en utbildningsgrejer här också. Det finns några grejer man inte pratar om på middagar. Eller inte frågar folk. Liksom. Jag tycker till och med frågan, då har Klara Simmergren så fint berättat i den här podden om. Den här frågan, har du barn?
Mm.
Den är liksom inte okej. Okay.
Mm.
Har man barn så kommer det komma upp på ett eller annat sätt ändå. Man behöver inte fråga det. Man frågar inte när ska du skaffa barn. Ska du ha en tvåa. Man väntar på att den personen själv berättar om det eller delar med sig av det. Det finns gränser.
Ja. Nej, men jag tycker faktiskt det också.
Man vet aldrig vad man kliver in i för någon annans persons
men det är,
liksom,
det är samma
sorg. Eller?
Ja. Men det är ju samma sak, man frågar inte om någon är gravid.
Nej.
Om de är lite bulliga på magen.
Nej.
Det kan ju aldrig landa rätt.
Nej, det kan verkligen aldrig landa rätt. Jag får ju det hela tiden. Ah, är du gravid igen? Man bara,
nej.
Jag är ju bara tjock från mitt första barn. Ja. Tack ska du ha.
Tack för frågan.
Nu har jag slutat bry mig faktiskt för att det händer så ofta så att jag har vant mig.
Men det
men för att,
vad är det för fel på folk?
Ja, det är liksom, och det, apropå att hon säger så här, fler tips mottagits tacksam. Jag hanterar det med att säga så här, fast det kanske inte är helt sant, men mitt sätt att hantera det. Då säger jag så här, Ja, alltså nu är jag ju inte gravid. Och det är helt okej att du säger till mig. Jag bryr mig inte. Men jag tänker att du ska tänka dig för nästa gång du hamnar i den här situationen. För någon kan ju bli jätteledsen.
Bra.
Och då tar man liksom bort det emotionella från en själv, ja. Med lite uppläxning ändå.
Ja, men du lägger över ansvaret för frågan, ja, på den som ställde, ja, den. Definitivt. Mm. Sen tror jag i och för sig att många människor ställer de här frågorna inte med onda avsikter.
Verkligen. Bra poäng, Jonas. De menar ju väl.
Ja, någonstans. Men det är ju samma sak som när man går igenom missfall.
Mm.
Man vill inte bli påmind om det hela tiden heller.
Nej.
Och därför håller man ju det också för sig själv.
Ja, och sen tänker jag också att alla är unika i hur de reagerar på olika saker. Och alla vill ha stöd på olika sätt.
Ja.
Det finns liksom ingen gängse exakt hur man ska göra. Men formulera din mening som gör att du får ifrån dig från dig det emotionella liksom. Med dina ord, någonting i stil med, vet du, jag tycker det känns jättejobbigt när du frågar den här frågan, hur hade du tänkt?
Ja.
Jag förstår att du menar väl, men, eller vill du hjälpa mig så skulle du göra det på det här sättet, eller jag förstår att du är nyfiken men det här är för känsligt för mig.
Mm.
Alltså att hitta, skriv ner, prata högt, omformulera, testa, prata ihop det med din man, hitta ett sätt för er att bestämma er för hur ni gemensamt ska vara öppna eller inte öppna och sätta era gränser så att det blir drägligt att vara i den här situationen.
Ja.
Och sen säger vi ju heja.
Ja, verkligen.
Alltså, till alla er som är berörda av de här frågorna som vi har tagit upp idag, vi håller tummarna för att det ska gå för er. Och har ni mer frågor på de här ämnena eller andra ämnen, så mejla dem. info@jagvillhabarn.com. Så kommer vi ta upp dem när Jonas kommer tillbaka hit. Och det verkar ju vara väldigt ofta nu för tiden. Så att alla frågor med emotionell vinkel tar vi upp när Jonas är här på besök. Det var dagens avsnitt.
Härligt.
Tack Jonas.
Tack Silla.
Lycka till nu på tentan.
Oh, håll tummar och tår.
Det kommer gå bra.
Hoppas det.
Hej då.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.